Hon är bokaktuell med Att resa sig upp och gå. Hon är modell, entreprenör och mångsysslare. Välkommen hit, Victoria Silvstedt.
Tack.
Kul att ha dig här, Victoria.
Tack för att jag fick komma hit. Äntligen får vi träffas och prata lite längre.
Ja, exakt. Jag menar, vi har ju sett så många gånger genom åren, men det här blir nog en längre stund.
Precis.
Tack. Du berättar, du är i Sverige nu för att du är och promotar din nya bok.
Precis, den har precis kommit ut och en självbiografi har jag blivit tillfrågad att göra ganska många år sedan redan, men jag har aldrig känt att det var tajmingen. Så nu känner jag liksom, okej, jag är lite äldre och liksom, nu har jag liksom lugnat ner mig lite grann. Nu kan jag sitta och gå igenom mitt liv och berätta om det. Och det kändes ganska bra ändå. Det var nästan lite så här självterapi på något vis. Man går igenom alla upplevelser och liksom, och då kan man också lära sig, tycker jag, ganska mycket om sig själv. Och förstå varför man har gjort det just då och varför, hur man reagerar i olika situationer och så. Men ja, jag tror det var ganska nyttigt ändå att göra det. För jag sitter nästan aldrig ner och liksom går tillbaka och tänker. För jag är så här, go, go, go människa. Liksom. Ta aldrig liksom, det lugnt och liksom sitter. Men det var perfekt de här två covid-åren. Då passar jag på liksom.
Så där är det ju också. Sen också när man blir äldre och mer erfaren. Mm. Och mer trygg i sig själv. Då vågar man också bjuda
på sig själv.
Det som har hänt i ens liv. Och man tänker att... Men, What the F-U-C-K. Vem bryr sig? Jag är bara en människa. Och om jag kan hjälpa någon annan så gör jag gärna det.
Precis.
Och det, man blir mer stark inombords med åren, tror jag.
Absolut. Det har ju med sitt självförtroende att göra. Och det är självklart man får det med åren. Erfarenheten. Och det är många gånger jag liksom har gått i väggen också och gjort misstag. Och liksom det har blivit helt fel. Och det har blivit skandalskrivningar. Men den perioden är so behind me. Liksom. Been there, done that. Liksom. Så,
och det är okej att göra misstag.
Och det är okej att gå igenom i livet. Alltså, livet är ju liksom... Det är som stock market, up and down liksom. Man kan ju inte bara, det är så man lär sig också. Så det är, den här boken kan kanske inspirera några unga tjejer som försöker liksom, eller inte bara unga tjejer utan någon i sitt liv om man har motgångar och allt så, kan lära sig.
Också vet att min idol eller någon jag ser upp till har också gjort massa misstag, så det är okej att göra dem. Man behöver inte skämmas eller...
Absolut.
Må dåligt för det, så att säga.
Och, precis. Och just när man är ungdom också, ta in allt. Man är så känslig som tonåring. Och jag, precis när jag började min karriär ganska ungt, och så här, då var det liksom modellagentur. Men, ja, men du är för stor, du har för mycket muskler, du är för blond, du är för tjock, du är för det. Och jag fick så mycket... Jag tog det så himla personligt, så jag fick anorexia ett tag. Alltså just de här upplevelser man får när man är så ung och känslig också. Just det som jag förklarar hur jag kom ur och liksom. Ja, så det är hela den
resan.
Ja, precis.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Men innan vi kommer in på din resa och Fröken Sverige och dina år utomlands, så vill jag såklart gärna höra om din uppväxt.
Jag kan ju säga att den var otroligt idyllisk, typ en sån här svensk uppväxt. Jag är född upp i Skellefteå i Norrland. Sen flyttade vi runt ganska mycket med familjen. Men jag bodde i Ljusdal, jag bodde i Innetal, jag bodde i Umeå, Skellefteå, Ljusdal, Bollnäs. Min syster var född i Uppsala, min bror född i Bollnäs. Jag är Skellefteå.
Du var globetrotter redan då.
Ja, men alltså det var bara move around. Men ändå så hade jag den här tryggheten för min mamma och pappa fortfarande gift. De har precis fira 50 år bröllopsdag. Så det, wow. I don't know how they do that, but... Men jag hade faktiskt trygg familjeuppväxt och ja, mamma var alltid där, lagade mat. Men pappa var väl den mer så här work, work, work. Han pushade mig och min syster mycket. Vi skulle tävla slalom, vi skulle göra det och det. Men då så var det ganska bra. Jag fick ganska bra disciplin tack vare honom ändå. Då.
Det är därför jag har gått bra i framtiden också.
Ja, jag tror jag klarar många situationer just i den här branschen. För det är ju så mycket of everything, good and bad. Så tack.
Tack mamma och pappa.
Ja, men precis, det får jag säga.
Är du och hälsa på dem ibland?
Absolut, jag kommer hem ganska mycket. Eller jag passar ju på att göra det när jag kommer till Sverige för jobb och så. Så det är bra.
Men nu bor de i Skellefteå?
Nej, de bor nära Stockholm nu. Jag skickar ner. Okay. Min bror är i Hälsingland. Syrran är i närheten här också. Och sen på vintrarna så är de mycket i Florida också. Så. Men jag hinner med att träffa dem när jag kommer, så det är bra.
Jag tänker, åker du tillbaka någon gång upp till Skellefteå? Eller?
Du, det var ett tag sedan.
Okej, det var det.
Det blir Bollnäs, Hälsingland, för det var där jag bodde de senaste. Jag bodde från jag var 10 år tills jag var 18 när jag flyttade iväg till Paris. Då var det Bollnäs.
Ja, för du blev ju fröken Bollnäs.
Det fanns ingen fröken Bollnäs. Jag tävlade för fröken Bålänge som var ganska nära, men det är ju Dalarna, men det är typ en och en halv timme med
B. som B.
B, liksom. B, okej.
Okay. Bara hon är beautiful.
Så var det en missbruk, fröken Båläng. Ja, men det var typ efter jag hade fått lite så här problem efter skidåk. Jag hade liksom skadat hela axeln i ett startloppsrace. Och min mamma var så här, det var på ungdoms-SM. Och hon var där på tävlingen i Åre och såg när jag ramlade. Liksom. Hon bara, nej men gud, nu får du vara slut med det här störtloppsrace och super-G och slalom. Liksom. Hon såg ju att det här, alltså hon ville verkligen inte att jag skulle fortsätta. Men pappa var ju helt förstörd när jag sa, nej men jag tror jag kom in med på det här modellandet och fröken Sverige istället.
Du var så lång och ranglig.
Ja, men eller hur, jag kom lite sen ner i guppen så bara...
Det är ju en farlig sport, så ja. Men jag tänker, när du växer upp där, lång, snygg, jag menar... Du är ju exceptionellt snygg och lång och smal och allt vad det är. Du blev aldrig liksom mobbad i skolan eller att tjejerna var avundsjuka på att... Ja,
Det blev mer, alltså efter, jag tror jag var 16-17, då började jag liksom killarna kolla på. Innan dess så var jag bara en lång giraff, och jag one with the guys liksom. Jag var liksom alltid på deras... Alla killarna skulle vara med på basketboll i deras lag och hockey. Och jag var så här, guy.
Pojkflicka.
Verkligen.
Tomboy.
Ja, men total tomboy. Och sen började liksom, jag vet inte, just det här med modellandet och det här modelltävlingen. Jag var en Miss Hawaiian Tropic tävling var jag med, jag tror när jag var 16 år. Och just då började liksom killarna, de tyckte de bara att jag blev snygg helt plötsligt. Och då fick jag uppmärksamhet. Och det var då tjejerna började skriva på toaletterna. Victoria tror att hon är någonting. Bla bla bla. Så fick man läsa det på toaletten. Det var inte så kul.
Så men, du kände ett visst...
Ja, det kände
en viss avundsjuka. Men i den åldern blir man bara, varför ogillar de mig? Jag har ju inte gjort dem
någonting. Nej, eller hur? Så man började liksom säga... Men då ändå för mig var det mer att... Jag var inte så att jag skrev tillbaka och blev arg. Det var mer så att I'm gonna show them, jag ska visa dem. Success is the best revenge, typ. Men, ja.
Det var där pappas ord började snurra.
Ja. Så jag har fortsatt med min grej. Jag tyckte det var så kul och spännande. Jag bara, jag kommer aldrig vara kvar här. Liksom. Jag vill inte vara kvar i Bollnäs. Så det var, this is what was my way out, typ. Och fortsätta med modellen till modelltävlingar. Liksom.
Jag har ju hört att många som är födda... upp i norr. Jag menar, det är ganska... Norrland är ju rätt stort. Det bor inga där, men du vet, när jag har flugit upp till Bollnäs, så tänker jag, man ser 10 stugor på vägen upp, nu överdriver jag lite grann. Då förstår man hur glesbefolkat det är i Sverige. Ja. Men när du kommer tillbaka då, i så här stor i USA och i Sverige och typ över hela världen, Hur känner du att människorna i Bollnäs, är de glada för att du är där, eller känner
ja,
de...
nu har det vänt.
Alltså, det har vänt. Det var så väl... det är inte så här, vem fan tror du att
nej,
du är?
Nej, gud nej. Det var mer än var tonåring i skolan och liksom, jag fick för mycket uppmärksamhet. Och en helg så, eller en vecka drog jag iväg med John Bon Jovi och hela hans band på their European Tour. Aldrig kom tillbaka. Och då blev det ännu mer skriverier. Kan du tänka dig då då? Fan tror hon att...
Ja.
Då var jag liksom the rebellious cool.
Victoria Silvstedt.
What the fuck? Men sen blev det väl när jag fick riktigt success i USA. De kom då och då var det så här, oh, wow, okej, okay, coolt liksom. Då fick de acceptera det att du vet, just den där tonåringen, du vet hur tjejer kan vara.
Absolut. Jag inte var själv bara kille, så jag vet.
Och det här
inte.
Är tiden innan mobiltelefonen, innan man kunde få bli trakasserad på social media. Det här var liksom skrev de på toaletterna liksom.
Ja, det här var ju inte så farligt jämfört med
eller hur kan
nu.
Du tänka om det var nu, stackars ungdomar nu liksom. Ja, vilka trakasserier och sånt.
Så är det ju. Det är fruktansvärt med det annat hatet och...
Mm.
Eller hur gammal är du med Fröken Sverige?
Jag var 17 tror jag.
Får man vara omyndig?
Nej, men jag var 17, men sen när jag åkte iväg till Miss World hade jag fyllt 18, tror jag. Ja, men typ, ja, 18
ja för du kom tvåa i Fröken
ja,
Sverige.
Ja, och då blev jag Fröken Sverige för Miss World. De som vinner i Sverige får åka till Miss Universe, de har de två. Så jag skickade iväg, då hade jag precis fyllt 18 då.
Och hur kändes det att vinna den tävlingen? För den var ju mer glamorös på den tiden.
Åh gud, då var det all about how you talk and you walk. Och du var liksom smile och några frågor. Så här. Men det var ju inte så mycket talent i det där då, just då. Men det var väl bara mer att visa sig själv på scen. Och jag var ju så fortfarande så himla blyg. Jag kände liksom fortfarande det här. Jag bara hade så röd i ansikt så fort någon kollade på mig frågan. Så där kom ju liksom, mitt självförtroende kom mycket senare, slowly but surely, men ja, jag var ju fortfarande den här lilla tjejen från Norrland liksom, kände jag.
Typ. Ja, du var ett barn.
Ja, men eller hur? I was a baby, totally.
Och sen kommer du till den här stora Miss World-tävlingen och där vet man ju att Miss Venezuela och Colombia.
Det var war, alltså de kom ju dit med team, de är ju där för att vinna liksom, Venezuela, Colombia. Det är de som garanterat vinner, liksom, eller top 3 for sure.
De har ju gått i någon sån här skola för att vinna det där.
Hela sin ton uppväxt. Liksom. Så det är klart man kände sig lite out of place när man var där. Men gud vad jag hade. Jag hade ju inte gjort någonting. Jag var så här.
1,80 men man känner sig som 1,20.
Ja men precis. Och när de pratar bara, alla frågor. Alltså, de är ju som robotar. Liksom.
Ja men sen ska de alltid ha såna översättare.
Ja.
Så att de fuskar ju.
Så
också.
De kan ju säga vad som helst. De kan bara, ja, men jag bara,
nej, de förstår frågan på engelska.
Precis.
Och sen men så får de extra tid när hon ska översätta på spanska, den här tolken då på scenen.
Ja.
Och då har de ju redan fått 1,000 sådana där frågor och svarat på dem.
Ja,
men precis. Det är därför det kommer som så snabbt.
Ja.
För de har redan övat in alla svaren.
Nästa gång ska jag få börja med det i Sverige.
Ja,
och
ja,
prata
det fattar man ju redan som barn. Tänkte jag.
Ja, men nu är det ju de där tärven liksom nästan helt borta. Det var ju liksom stort back in the days, eller hur?
Men är de inte stora fortfarande då, i USA?
Jag tror kanske, så här, jag vet inte. Men det är ingen som följer direkt och kollar. Liksom.
Det är nog större utomlands än i Sverige.
Ja, här kanske är det nästan dött ut, eller?
Ja, men här börjar man ju prata om kvinnliga rättigheter och allting. Det börjar gå överdrivet åt andra hållet.
Ja,
nu kanske jag säger någonting som sticker
på. Jag totally agree att jag gått too far this way.
Ja, det är väl härligt med snygga, härliga tjejer. Vad är problemet som går i baddräkt?
Ja.
Hade jag varit 1,80 lång och superskinny hade jag också gått.
And you're way out of your village, why not?
Eller superskinny, eller bara liksom snygg.
Curves are in.
Ja, det är inga problem. Gärna.
Nu, men det är det som är bra nu. Nu får ju kvinnan se kvinnlig ut igen. Det är så skönt.
Alltså jag har ju alltid haft stor rumpa.
Och ja, du vet, you are totally in, girl.
Ja, och jag blev så lite småretad. Jag brydde mig aldrig för jag skrattade ju alltid med. Men jag kom ihåg en kille i klassen. Bara, sätt dig inte på stolen. Det här var på högstadiet.
Nej, gud vad taskigt.
Nej, men jag förstod inte varför. För jag trodde det var något på stolen. Han bara, du har så stor röv. Jag bara...
Oh shit.
Och nu får man bara så mycket komplimanger.
Eller hur?
Det är så härligt. De säger du har ju The Kardashian. Så jag tackar Kardashian för att jag får lite uppmärksamhet.
The trend.
Jag bara, men i alla fall, det är ju så. Förut ska det vara platt och nu ska det vara lite kurvor. Det är väl härligt.
Ja,
liksom.
Det är bra.
Då kan man ju äta lite mer, tänkte jag säga.
Ja, men precis.
Och sen när du är på den här tävlingen, då kommer väl du ändå bland de 10 första?
Ja, just det, top 10. Och då fick man ju stå där med alla 78 eller 82 tjejer och de räknade dem ut. Miss Sweden! Och jag bara, det var ju så här, wow, det hade jag aldrig beräknat med. Så det var... Ja, men sen var det ju mer frågor, så här, snabba frågor på scen för topp 10, och då var jag var inte så snabb kanske.
Nej, du fick tunga häfta.
Jag kom inte topp 3, det var till Venezuela, South Africa. Vi var i South Africa också, så jag tror hon vann Miss South Africa of course, och sen Venezuela och någon annan,
USA,
Colombia. USA säkert. Tror jag.
Ja, Miss USA.
So of course. Men det var ju kul, det var ju amazing experience att vara där en månad och så.
Ja, men det måste man ju säga. Yvonne Ryding vann ju tävlingen, du kom topp 10. Jag menar, det är ju fantastiskt för lilla Sverige att ens få vara där och nafsa.
I'm here! Eller hur?
Ja, och så här, jag tror också många av de här länderna betalar för att vara med i tävlingen.
Ja, just så det. Att, ja. Så det är sponsorship och
ja,
det är mycket
visst.
Så här...
Ja, det är korruption, Victoria. Ja, annars hade du vunnit, det vet
eller jag. Hur, eller hur?
Men sen, det var ju egentligen där din karriär rivstartade, kan man ju säga. Det var väl efter Miss World-tävlingen?
Ja, alltså jag fick ju mer skinn på benen, eller på näsan säger man. Sen ville jag ju hemifrån liksom på en gång. Jag kom tillbaks. Så fort jag slutade skolan så var det så här, men nu ska jag till Paris och prova modelljobba liksom. Men jag sa till mamma, jag kommer tillbaks efter 2 månader. Det är bara en sommargrej. Men jag kommer ju aldrig tillbaks liksom.
Du bara, hej då.
Ja,
nej, men det förstår jag. Jag kommer ju från Uppsala själv och jag visste tidigt att jag kommer inte bo kvar i Uppsala.
Ja, men man känner ju sådär, och man känner liksom, okej, dandard.
Ja, många är nöjda, men är man lite av en strävare och vill framåt kanske, det är inget fel att vilja vara kvar och känna tryggheten i det. Att man har en trygghet med familj och barndomsvänner och man vill skapa någonting där man har vuxit upp. Men för mig var det verkligen, jag vill se någonting nytt.
Ja.
Jag var inte förnöjdsam. Och är man inte det då...
Nej, men så det har jag alltid varit också. Liksom, what's next?
Nyfiken.
Så nyfiken. Hela tiden.
Men,
liksom.
Men vad händer i Paris? För att om vi tar hela den här MeToo-tiden nu som har varit. Så pratar ju många om att MeToo har ju varit väldigt framträdande. Just i modellbranschen.
Mm.
Och jag tänker, då åker du dit som 18-19-åring.
Mm.
Alltså, du har liksom kanske inga föräldrar med dig eller någon som kan stötta dig. Hur upplevde du den tiden?
Ja, det var så jobbigt. Alltså, jag hade ju trott att det här går säkert så bra. Jag har ju varit i fröken Sverige och Miss World och liksom, jag får säkert något jobb på en gång och det blir nog så lätt och de tar hand om mig så bra. För jag hade en kontakt med modellagenturen, that was it liksom. Och det var liksom cold shower from the beginning, alltså. Jag gick till agenturen. Okej, här är adressen till din modellägenhet. Fick jag under nyckel och jag skulle ta en tunnelbana själv och leta den här lägenheten som var i det värsta området i Paris. Och jag bara, men gud, ska jag bo helt själv? Och ingen mobiltelefon. Och liksom man fick gå på sån här payphone och ringa liksom agenturen för att få sina castings. Och sen med en karta och gå runt och träffa fotografer och försöka bygga upp min sån här modellbo. Alltså det var, jag vet inte hur jag klarade av det. Och det var ju män i tunnelbanan, så här, äckliga människor försökte tafsa på och följa efter mig. Jag fattar inte, jag är still alive, att jag klarade av den där tiden helt själv. Liksom. Vitt, blont hår, eller så här, naiv och blå.
Ja, en 80
lång. Och inte prata någon franska. Liksom.
Nej, och vi vet hur fransmän är med människor som inte pratar franska.
Oh my god, ulala. Men sen kämpade jag på och började få lite småjobb här, där bygga upp min bok. Sen träffade jag någon annan. Alltså, ju längre jag var där så ju bättre gick det. Men jag vägrade åka hem. Men det var ju så ibland att jag bara grät och ville hem. Men ändå så jag bara, nej, I'm not gonna be a loser. I can make it. Så här.
Pappas ord igen. Snurrade
huvudet. Ja, men typ. Sen träffade jag väl vänner och så. Sen flyttade jag ihop med Melania Knaus. Hette hon då? Det är Melania Trump heter hon nu då. Så vi bodde ihop nästan ett år. Så we became kind of close friends och vi liksom stöttade varann. Hon var väldigt så här, bara, I'm gonna make it. Och det här måste jag göra för min familj. Och du vet, och hon var väldigt så här seriöst och stubborn. Ändå fast vi inte hade samma castings under dagarna. Men hon var med en annan agentur och completely different look. Men vi kämpade ihop liksom. Sen på kvällen när vi kom tillbaka från alla casting, då fick vi liksom, hur var din dag? Hur var din dag? Det var liksom, that was the excitement of my Paris days.
Man kan nästan se på henne att hon är en riktig överlevnadsmänniska, tycker jag.
Ja.
Även som fru till Donald Trump.
You need a lot of courage for that one.
Ja, nej, men jag har alltid faktiskt upplevt henne som en stark och...
Slavisk, verksam.
Ja, slavisk, självständig kvinna på något sätt som är en doer. Alltså jag har ändå respekt för henne.
Ja.
Och, när jag ser henne.
Jag känner ju henne som var yngre. Jag vet var hon kommer från. Det är därför jag har respekt för henne. Hade jag inte vetat och bara läsa amerikanska media, det är klart man får en annan syn på henne.
Fast liksom. Det är det jag inte har fått, trots att jag inte visste det här. Nej. Jag hade den bilden av henne redan innan. Du kan kalla mig för Saida. Det är okej.
Ja, ja, ja. Så, oh, what else are you feeling? I'm spooked out.
Vi ska ta det efter den här podden.
Men
jag tänker så här. När du gick där och ville få dina modeller, var det inte massa såna här äckliga gubbar som bara, jo men du kan få det här jobbet om du ligger med mig till exempel. Var det inte mycket det så här många, sexuella trakasserier?
Jo, det var många som försökte hela tiden. Ja, men du vet att det är många som går liksom med fotografer och då får de ju jobb och liksom, du måste ju hela tiden kände man liksom att det var jobbigt och de ville liksom, ja men du kan inte komma lite senare för kan vi ta bild? Alltså, det var hela tiden och sånt där. Så det var, och det fattar man inte att agenturen, det är en give shit liksom. Sen bytte jag agentur, då fick jag en svensk bokare och hon var så här tuff och hade mer kontroll. Så tack vare henne så fick jag liksom bara träffa och fota med en sån här bra fotograf som är reputable. Så här, men i början var det så här, men gud vad jobbigt. Tänk de här stackars tjejerna som kommer och gett som en typ 15 år. Jag bara, oh my god.
De är 15 år och vissa av dem kanske är jättefattiga och har liksom ingen koll på,
eller hur?
På den här vuxenvärlden. Nej, men, och så blir de så utsatta i den här modellvärlden.
Ja. Och det var en tjej jag bodde med också, hon var så här jättebulimik, anorexia. Hon bara, men måste vi gå och äta? Hon bara åt som en garne och så bara springer på toaletten och spydde hela tiden. Man bara, gud, hon var så här smal liksom. Hon var ju helt förstörd av den där branschen.
Men du blev aldrig utsatt för några sexuella övergrepp?
De försökte många gånger. Men jag var alltid så här, nej, jag vill inte ha det här jobbet om det ska vara så här hela tiden. Sen träffade jag en jätteduktig fotograf som var, han blev mer som min vän till mig. Och han ville aldrig ha något så här sexuellt, tack och lov. Så han började bygga upp min bok. Jag fick ett stort en kampanj med Loris Adzaro Couture. Så tack lov, jag var faktiskt så här, nej jag ska inte ge upp och gå den vägen för det behöver jag inte, så desperat är jag inte liksom. Så jag hade lite av det där i mig också liksom.
Ja, men mamma, pappa, den styrka, tryggheten och kärleken hemifrån. Ja, och det är inte alla som har det.
Nej, men jag vet inte, så det är ju så
bra självkänsla.
Precis. Men, nej, men jag såg ju allt liksom, så det var lite jobbigt. Men ändå så när jag var där under den tiden, jag kom aldrig in i den här partygrejen och ut och parta och gå på klubbar och så här. Så jag och Melania satt hemma typ bara på någon middag någon gång ibland så här. Men
ni var där för jobb och tjäna
pengar. Ja, men precis. Hon var verkligen så här, one day maybe I'll be like Sophia Loren. Det var hennes idol. Så hon var ju mer så här lite plain looking då, liksom lite blek, lite så här boyish looking. Och sen när jag såg henne i New York typ några år efter och bara, wow, that's Sophia Loren looking like, wow, superstar. Hon är otroligt vacker. Men ja, du var inte samma tjej som jag kände då. Liksom.
Man är yngre och så vill man
utveckla. Ja, figure out, eller hur?
Men sen blev du väl Playmate of the Year?
Ja, det var några år efter.
Hos Hugh Hefner?
Ja, det var några år efter. Jag blev så här lite less. Jag hade ju börjat bra jobba. Jag jobbade ju på ganska bra och reste runt hela världen. Så var jag på en fotografering i Palm Springs för någon tysk kampanjkatalog. Och då träffade jag en amerikansk modell som hade precis varit på omslag på Playboy. Hon bara, oh my god, you'll be perfect for Playboy. You loves tall blondes, my god. Så jag bara, yeah, right. Så jag tänkte ingen mer på det. Sen ringde hon till mig typ några veckor efter när jag hade kommit tillbaka till Paris. Oh my god, I showed the photo to half of you and me. He really like, wow, we should fly her out for a test shoot. Jag bara, are you kidding? Liksom, då var jag såhär, nej men gud, det kan inte jag. Men sen så började liksom, gud, LA, Hollywood, det var ju dit jag ville liksom. Jag vill inte vara i Paris the rest of my life liksom. Så några månader senare så hoppade jag på det. Så bara, okej. Okay. Då skickade jag mig en flygbiljett. Och så hamnade jag där i Hollywood typ.
Hur var Hugh Hefner?
Alltså när jag träffade honom första gången och kom på Playboy Mansion så var han fortfarande gift med Kimberly Hefner. Så jag kom ihåg när jag landade på LAX airport. Då stod en sån här stor vid stretch limo och hämtade upp mig. Jag bara, oh shit, vad är det? Då var det lite så här, men gud, vad händer? Vad ska hända sen liksom? Då blev man lite så här, that's weird. Så kom jag upp på Playboy Mansion där, Holmby Hills i Beverly Hills. Då stod Kimberly Hefner och Hugh och hans och deras två söner där en greeted me. Jag bara, is this for real? Det kändes som en
kunglig visit.
Ja, men eller hur? Så jag kände, men gud, det här är ju så much more professional än den modellvärlden i Paris. Man skulle ju tänka att Playboy Mansion liksom så här scare med män runt omkring, försöker hoppa på det, men så var det var så professionellt och han var such a gentleman. Jag tror det kom efter, några år senare, när han hade efter divorcen, han började med alla de här tjejerna och groupies och allt det där, men det missar jag. Ja,
och det hade ju inte funkat idag.
Nej, precis.
Idag hade han ju suttit inne.
Absolut. Absolut.
Han hade ju varit en Epstein.
Ja, och, totally.
Och, ja.
Så han, ja, det kom lite efter. Men för mig, han var så korrekt, professionell. Jag hade en egen chaperone som var med mig hela tiden som typ en bodyguard. Så. Och det var så professionellt. Så jag, men gud, det här är ju... This is where I want to be. Jag vill inte åka tillbaka till Paris.
Nej, för det kändes det professionellt. Ja, och ingen tafsade och ingen gav dig dåliga förslag.
Man kunde ju tro det opposite ändå, men så var det inte.
Ja, exakt. Det kan man ju tro. Eller inte att det var opposite, att det var same, same.
Att det var same, precis.
Men okej, okay, och så gör du det där. Är det då din karriär tar fart på riktigt?
Ja, i USA så började... För det var just att jag vann så här Playmate of the Year och fick omslag. Och då fick jag vara med på alla de här... Big American Talk Show, Conan O'Brien och alla de här Entertainment Tonight förde med mig runt och jag fick signera med Ford Models med Monique Pilar, så fick jag min stora kontrakt med Guess Jeans, jag fick filmroller, jag fick tv. Så det var verkligen just den där tiden, 97, så var liksom Playboy, wow, the Playmate of the Year got a lot. Fick bil och stort kontrakt, jag fick en Porsche, jag fick... Alltså det var liksom...
Det var
like hitting the jackpot. Liksom. Jag bara, va? Så kom jag... Alltså det var... Det hände så snabbt liksom.
Santa Claus,
ja, men typ. Jag bara, wow, what the... Ja, men det var verkligen crazy.
Men alltså, bara...
Det är någonting som man inte planerar liksom.
Nej, alltså det måste bara vara som en, så här, en dröm som går i uppfyllelse.
Ja, men eller jag fattar ingenting. Jag bara, okej. Okay. All right, cool.
Man får det här. Det, är som att, det var så här, öppna lucka varje dag, eller?
Ja, men, nej, men det var det. Var liksom, allting hände så snabbt, så det var, ja, wow.
Och då, Victoria, undrar jag så här, hur bibehåller man då när man är på något sätt uppe i det blå? Det här är ju så här, leva på små rosa moln, för det är ju lite bubbla.
Absolut, mega bubble.
Det där är ju inte verklighet för dem. Nej. För 99,99% av verkligheten, av människorna. Nej. Hur stannar man kvar med båda fötterna på jorden, undrar jag?
Jag gjorde det i början. Alltså, det tror jag att jag gjorde. Jag kommer ihåg att jag bjöd in hela min familj. Jag bjöd min bästa kompis, hennes mamma. Jag hade alla fick komma dit på den här stora Playboy-festen som de ordnade åt mig. Och sen några månader efter så träffade jag Chris, min ex-man. Och han höll mig ganska bra på jorden också. Han var så här normal guy. Så här, former college football player. Han var intervjuad mig på Entertainment Tonight, han som en host. Och sen blev han helt kär i mig och förde efter mig. Och han var så persuasive, så jag gave in. Jag skulle egentligen varit singel, då hade jag liksom kanske haft mer kul. Men jag tror, tack vare Chris, så han kept me down to earth.
Du kunde ha flugit iväg.
Ja, jag kunde lätt dra iväg med the party crowd och liksom bara liksom... Men tack vare Chris, han var så här... Jag kanske valde honom då just i det rätta tillfället att, ja, att jag höll mig liksom... I, ja, det var bara jobb som gällde och liksom honom, så det blev inte så...
Hade du kontakt med Melania under den här tiden?
Nej.
Så, utan då var hon i Paris och du i New York?
Precis, vi tappade... Helt
eller
kontakten.
LA, det var LA, New York kanske.
Var jag var bara i LA just då. LA, okay. Men sen, det här var 1999, var jag Playboy skickade mig till New York for the 50 year anniversary. Då frågade de in mig där, ska du gå på röda mattan? Och då, så på röda mattan, då krockade jag på både Donald och Melania tillsammans. Liksom bara, oh! Och då hade Donald typ ett år innan och så hade skickat blommor till mig och försöker liksom persuade mig och ville ha med mig liksom på hans billboard Atlantic City, och han var date och skickade ett signerat magasin på honom till mig. Han var liksom after me, och då hade jag tack och lov också träffat Chris, så det var liksom big no no. Så det var så konstigt efteråt, jag såg båda dem på röda mattan, det var liksom Dana kollade på mig och Milan, jag bara Victor båda, och jag bara Dana, det var så här weird.
Och vad tänker du då? Jag du tänkte, hade kunnat vara the first lady.
Ja, men eller hur? Jag bara tack, thank God not att jag hittade Chris liksom. Normal good guy.
Nej, du hade kunnat vara det, men
oh
Trump.
My God, over my dead body typ. Shit. Nej, men det var faktiskt, tjejerna var helt galen efter honom. Just den där Pierre, han var ju liksom the king of New York, the big real estate guy. Han var ju så här, han såg ju okej ut back in the days. Han var smal, han hade inte det här carrot face med det här hemska håret.
Han hade makt.
Han hade makt, power, han var liksom charming. Han var liksom the king of New York, real estate. Men vad, så tjejerna liksom var ju liksom efter honom så...
Big men time. Inte trygga Victoria Silvstedt.
Jag vet, eller hur? Maybe I should have, but I'm happy not to.
men du kunde ha haft barn med Donald Trump. men you know, du vet, livet.
Ja.
Timing.
Timing is everything.
Men Chris då, för att det stod, tror jag, i svenska tidningar, det här äktenskapet med Chris var bara för att du skulle få green card. Stämmer det, eller var du verkligen kär i honom?
Gud, jag hade ju rätt. Nej, jag fick inte green card av honom. Jag fick det på en gång jag landade i LA. Playboy och Elite Models, they got me, one week I had my green card. Och så träffade jag Chris, det var året efter.
Så det sa jag.
So guys, I earned it.
I worked for it.
I barely had to ask for it, I got it. Men nej, Chris kom senare året efter.
Och du blev kär i honom? Eller han uppvaktade dig
han
så hårt?
Han var liksom, jag var inte rädd liksom to settle down. Men du vet, American guys, de är så...
På.
Och de har liksom sin plan. Och han var, alltså, han var ju skitsnygg och charming och kul. Vi hade ju kul ihop och han var liksom...
Hur gammal weekly. Var du då?
Vad var jag? 22, 3?
Du var ung fortfarande. Ja. Men ni gifte er, eller?
Sen gifte jag oss, jag var 24. Och då,
jag vad var tänkte du med?
Ja, men, jag typ att jag var ju så in the moment. Liksom. Men ändå så visste jag deep down, I'm too young for this. Men han var så forward och jag var liksom, okej. Okay. Jag var lite så här, jag önskar att jag hade kunnat liksom vara lite mer...
Som du är idag.
Ja, men du vet, man är så där ung.
Ja.
Alltså när man är 20, man får inte liksom, man blir inte torr bakom öronen förrän efter 30, tycker jag. Mellan 20 och 30 som tjej, you're still figuring everything out. Alltså man vet liksom inte vem man är ännu, eller hur?
Absolut, det tar ju tid att mogna och landa. Och jag tror det hände så mycket i ditt liv.
Jag visste inte vad som...
Du var on the go hela tiden, så att du visste inte när du skulle stanna upp och tänka efter.
Jag visste inte ens var jag bodde, var jag skulle bo, var, när, hur. Jag var always on the plane och flying around. Men han hade den här, ändå så var det en stability i mitt liv också. För jag var hela tiden, flängde runt hela världen.
Men du var aldrig så här, gud, det är nya killar där. Jag tänker, man är 24 år, dösnygg, du får jättemycket uppmärksamhet.
Ja, alltså i början, innan jag träffade Chris, så var det ju det, självklart. Lite här och där.
Men hur länge höll ni ihop då?
Vi var ju tillsammans i 7 år, var det det, tror jag.
Det är ju ändå länge.
Ja, precis.
Och du var aldrig otrogen mot honom?
På slutet när vi hade separerat oss.
Ja,
när vi var tillsammans, marriage and stuff, inte. Men sen började det knaka så mycket efter vi hade flyttat till... Han blev transferred for work till Houston, Texas. Så tänker jag, nu hade vi precis gift oss. Och min karriär var ju mer i LA och det där området. Och sen bara, nej, men nu måste vi flytta till Houston. Jag höll ju på att dö. Jag bara, are you kidding me? I gotta move for my work. Så jag fick packa upp min karriär i LA liksom. Jag kunde inte bo i Houston och jobba. Alltså, jag försökte det ett tag, men det var ju, jag missade alla casting, jag missade allting. Liksom. Det tar ju 3 timmar mellan flyga liksom. Så det var... Så jag tror att då redan började liksom att knaka, eller inte knaka, men jag kände, men gud, vad har jag gjort, tänkte jag.
Du är fortfarande ung.
Ja, och han bara, vi ska ha ett hus ute i Woodlands. Det var typ 45 minuter förutom Houston. En golf course.
Och du bara, Bollnäs, nej,
ja,
nej, tack.
Ja, ja, och då var jag så här desperate housewife ett tag och började laga mat. Och jag var så här, och tack vare då hade jag liksom fått något jobb i Italien. Det var en tv-fenomen för Rai. som jag blev bokad för 13 avsnitt. Och då var det liksom, då var det att jag always on the go i Europa istället. För han tyckte att jag inte skulle jobba så mycket i USA. För han ville vara on the TV och tyckte, nej men du får inte göra det. Han blev lite mer så här
konservativ.
Ja.
Så då skulle hålla dig i fången.
Typ. Ja, men typ att inte att jag får göra det och inte det och det. Men då började jag jobba mycket i Europa istället. Och sen, då började jag redan crack a bit.
Du kände att det,
sen flyttade vi till New York, då blev det lite bättre. Och sen fortsatte jag flyga och flyga. Men sen, ja, det var, jag var otrogen senare i mitt relationship, för jag kände att det var inte rätt. Så det var min way out liksom. Istället för att säga någonting så var det mer att jag bara inte var hemma och did my thing liksom.
Det där typiskt svenska, vi tar ja. Inte konflikten.
Nej, eller hur, vi bara do ja. What we gotta do
ja,
liksom.
Ja, jag förstår. Har du träffat honom nu? Är han gift och har barn?
Ja, han skickar alltid så här meddelanden till mig när det är vår wedding anniversary 10th of June. 10 juni varje år. Fan jag, i år skulle det vara vår 20th wedding anniversary. Jag bara, men han har träffat en jättefin tjej och han har barn. Så det, thank God. Eller hur? Han var ja. Så här family. Han bor ute i New Jersey nu och har barn. Så jag
det blev bra för honom.
Ja, men det blev, eller hur? Jag tror jag var lite för crazy för honom.
Jag tror att det var bra att ni inte gifte.
Annars hade det varit New Jersey nu. Och
nej, men du hade en karriär och tänkt hemma. Kan du laga mat?
Alltså, sådär, okej. Okay. Det går snabbt när jag gör det, men smaken...
Vadå?
Det
pesto det blir pasta. Färdig pesto med kokpasta.
Ja, men typ.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Då 99, då har Melania redan träffat Trump.
Precis.
Då
var de redan ihop, precis. Så då completely lost contact. Men sen såg jag henne några gånger i New York. Jag tror det var precis innan valet. Då såg jag henne på Cipriani i New York. Och vi bara, Victoria, how are we? Och så bara bytte vi nummer och så bara, men ring mig så kan vara lunch. Men då gav hon mig businesskort, så här, Trump office liksom. Då tänkte jag, men jag vill inte ringa hennes... eller Trumps office för att boka en lunch. Du vet, jag tror allt var kontrollerat via honom, vem hon kunde och alltså hon kunde inte bara ge ut sitt egna nummer liksom. Så då kändes det liksom, nej men jag vill inte.
Nej, du kände ett problem.
Men vi pratade lite, men det var lite roligt att se henne.
Och vad sa hon då? Hur mådde hon?
Ja, she was fine. Hon har fortfarande den här dialekten. How are you, Victoria? Are you know, the very Slavic.
Ja, ja.
Ja, 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 I'm good. Det var lite gulligt.
Jo, men ändå, om man bott liksom i så unga år med en tjej, då finns det ju någonting
ja.
Som binder en samman på något
ja,
konstigt
ja, men eller hur? Nej, men det var... vi var liksom, my god, och kramas. Så det var så här, let's get together. Men då, sen drog jag iväg och ut och reste igen. Sen tänkte jag när jag kom tillbaka, jag vet, ringa liksom. Kan du...
Och sen dess har du inte sett henne?
Sen har inte jag sett henne. Det var precis innan valet. Så här.
Men du hyser ändå stor respekt för henne, tänker jag.
Ja, jag menar, hon får ju inte så mycket bra press någonstans, stackar. Men ändå så är hon duktig mamma. Hon gör allt för sin son som har lite autism. Så det, jag tror hon håller i det här marriage bara för att sonen liksom ska få en uppväxt och inte eller
hon tror inte hon är kär i honom då,
nej det
eller?
Tror jag inte nu i varje fall. Hon kanske var det i början som alla tjejer var så här, Men han blev lite crazy på slutet också. Så jag tror...
Ja, för det gick ju mycket rykten i alla fall i pressen att de skulle skilja sig och att efter det här valet senaste med...
Hon har väl någon typ av agreement typ. Who knows, liksom. Nej,
så länge folk är nöjda.
Det får vara en business deal. Det är många som har sådana här stora public appearance. Det är väl mycket så här, som en business agreement kanske.
Och sen fortsätter du modella. Har du tjänat mycket pengar på ditt modellande? Och jag vet att du är duktig på stockmarket, aktiemarknaden och så vidare.
Men det har faktiskt gått bra, men det har ju också gått... Jag förlorar hur mycket pengar som helst när det var bankkraschen 2008-2009. Men sen dess har jag varit otroligt konservativ och bara liksom satsat på en liten del av mina pengar, lite mer riskabel. Men sen har jag gjort safe investment och long term. Så det är klart att mitt portfolio växer slowly but surely liksom. Och det gör jag liksom, jag ska aldrig göra någon risker som jag gjorde förr liksom. Så nu...
Nu håller du i.
Nu håller jag i, nu är jag lite mer så här försiktig av mig.
men du är du fortfarande på aktiemarknaden?
Absolut, eller? Jag fortsätter.
För nu har du ju gått ner, men då kanske du kör dina...
Ja, jag kör jag sålde av nästan allt i februari när det var invasion. Alla mina equity, eller alla mina, vad säger man, equity... stocks.
Aktierna
sålde jag av. Men sen
fonderna,
nej, jag äger mycket så här bonds, så här short term bonds som man får garantera typ 5-6% per år, typ såna där.
Det är ju jättebra ju.
Och just nu också, är det bättre att sätta, om man har dollar, sätta in det på såna här deposit, då får man typ 3-4%, zero risk. Ja. Så varför ska man gå ut och försöka få liksom lite return på något annat riskabelt liksom. Så just nu är det en period som man, det är bättre att bara hold on to your money.
Jag håller med. Så du kör tryggat nu?
Nu är det trygghet, totally. Plus att jag har gått med en fond som heter, jag vet inte om man får säga People Fund. Och det är en pre-IPO fond som ska lanseras. Så folk kan gå in även typ med så här 10 000 kronor och gå in i den här fonden, så om några år, typ 2-3 år, så går de här bolagen IPO. Då kommer man in i discount price. Så det är en garanterad vinst, men det tar ju lite längre tid innan alla bolagen går. Så den ska vi lansera nu också. Så det är lätt för de som inte är på marknaden att komma in.
Sen kan man ju säga så här också, att det är bra kanske att ha, man brukar säga, ha äggen i olika korgar.
Precis,
att man
lite
inte
här.
Allt på nej, ett precis, och samma.
Precis.
Victoria, jag vet att vi ska inte diskutera Maurits så mycket, din man. Men han har funnits med många år i ditt liv. Men jag tänker på dig då. Jag tänker så här, du kommer från en familj. Du har en syster, du älskar det här med barn och jag menar, visst, Naomi Campbell, hon var ju 50 år nu, fick ju barn liksom. Det är normalt idag, normalt, det är lite ovanligt, men det händer ju.
Ganska ofta.
Jag bara, plötsligt händer det, som vi brukar säga. Känner du att du är redo för barn?
Jag kände mig ganska redo precis innan covid, då tänkte jag kanske, och så kom covid och jag bara, thank god I'm not stuck at home with a crying baby. Och sen bara, och så nu blir det krig, jag bara, jag får vänta och se vad som händer nu. Jag känner liksom att timingen har inte varit så här perfect, och ändå har jag har blivit så här, men gud, frihet, oh thank god, då kan man bara liksom dra iväg, och om det blir lockdown och så, om det blir det, åka. Så jag vet inte, just nu så känner jag mig liksom, och jag har saved eggs, så då worst case scenario, och om jag vill om några år så har jag det liksom, om jag vill. Just nu idag, vill jag bli med barn just nu? Probably not. För jag har familj runt om mig hela tiden. Alltså, min bror har en liten dotter, min syster har två barn och jag är jättenära mamma och pappa, och min fiancé, han har barn. Alltså, så det är liksom hela tiden har jag familj runt omkring mig. Så det är inte så att jag känner mig tom. Men det är bra att veta att man har, om man skulle känna det där, nej, nu är det dags liksom.
Det är så fascinerande, för att jag börjar ju känna de där, man kallar dem för någon så här, klockan ringa.
Ring, hurry up.
Plötsligt börjar jag se så här, barnvagnar på stan.
Jaha, ja, men då var det dags.
Ja, och då var jag så här 25 år gammal.
Wow, ja. Du kände redan då.
Ja, jag kände redan då att okej, jag vill också gå runt med en barnvagn.
Ja.
Kanske för att jag inte hade karriär, men i alla fall. Jag hade tid att tänka.
Men det är bra. Ja, men så där känner man nog, tror jag.
Jag träffade ju en mycket äldre man också. Du vet, Aje var 57, jag var 21.
Oj, var det så mycket? Ja, men det är
väl... stor ålder, så det är 35
men
år.
Men ändå var du säkert jättemogen, eller?
Ja, jag var nog rätt mogen. Men ibland står det i tidningarna att det är 36 år. Då blir jag förbannad och tänker, nej, det är 35.
Hey, one more one year.
Melania fick en president, vad fick jag?
ja, eller hur?
Och han hade ju 6 barn.
Innan?
Innan.
Oj.
Han har ju 6 barn med 2 fruar.
Ja, okej. Wow.
Och jag tror inte han ville egentligen ha fler barn när man är 57 och har 6 barn.
Nej.
Hans yngsta var 10 år då.
Ah.
Sen efter några år så blev jag ju sugen då, såklart.
Ah.
Och då sa jag det, ja, men nu är jag sugen på barn.
Oj.
Ja, och då hade han ju 6.
Oj.
Men då var jag väldigt, rak och sa det.
Och då...
om du inte kan tänka dig barn med mig, då måste jag få gå vidare i mitt liv.
Ja. Ah.
Och då sa han, jo, jag kan tänka mig en.
Ah, okej.
Okay. Då fick vi vår första 2004.
Ah.
Och sen gick det något år och så började jag prata om ett syskon till den här pojken. Ah. Min äldsta Axel, han fyller 18.
Oj, han 18 redan?
Ja, han fyller nu i november faktiskt.
Wow.
Och kanske blir du han, Victoria.
Ja. Let me see.
You like dark hair. Du gillar ju bland
barn. Ja.
Din man är ju halv egyptier. Det här är ju halv palestinier.
Jaha.
Same but different. Men i alla fall så pratade vi med till barn. Och då var det ju så här. Då hade han ju 7 då med min son. Och så blev det ett till. För då tänkte han väl själv att det vore ju trevligt med en lillebror eller en lilla syster.
Och då kom det...
Då kom det en pojke till och sen så... Och sen så blev jag faktiskt gravid utan att veta om det några år senare. Med tredje barn.
Oj.
Och då fick han ju kropp, du vet. Det var så här, nej, jag är för gammal. Och han var ju, du vet, 66 år. Sen 65 då. Och då sa jag bara till honom, men tänk om det är en flicka. Han bara, det bryr jag mig inte om.
Fick du en flicka på slutet?
Ja, då fick jag en flicka.
Ja, men då var det med.
Så då var han ju glad. För då kom jag ihåg att jag ringde honom efter det. Att jag hade fått reda på att det var en flicka i många. Jag bara, då ringde jag honom på mobilen. Han bara, hej. Jag vill bara meddela dig att det är en flicka. Och då blev han jätteglad faktiskt.
Gud, ja, men då fick han.
Ja, eller då fick jag. Han hade ju sina.
Han är säkert så nära dottern, eller hur?
Nej, ja, men han är nog närmare sin äldsta son. Vet du varför? För att de är så lika till sättet. Nu ska jag visa Victoria här en bild på min äldsta son och se om hon byter ut Mauricio.
Nej, men gud, vilken snygg goi.
Han är längre
charming.
Än vad du är.
Han är lång, va?
Han är 1,93.
Wow. Han är ute och jagar. Vart är det där någonstans? Ute och jagar.
Ja, han är ute i skogen. Du gillar ju landet.
Jag gillar landet och liksom bonden. Ja, eller hur?
Ja, det är ju kul. Så att, de är ju stora nu. Men det var min barnstory liksom. Så man är olika. Men du har väl varit i din karriär och känt att du inte har varit riktigt redo.
Ja, men händer det så händer liksom. Jag är inte emot det liksom. Men jag tror du skulle barn. Passa jag är så himla jag är så himla nourishing. Och liksom, jag vill ta hand om alla. Jag skulle vara så här over...
Protected
mamma. Så där är jag liksom till och med min syrras barn. Liksom.
Jobbigt. Men jag bara känner så här, man sparar, man jobbar, man kämpar för någonting som man också vill lämna efter sig.
Absolut.
Och då tänker jag, nu har du inga barn så du förstår inte hur det är att ha barn.
Nej.
Men när du väl får barn,
då
kommer du känna... Det här är mitt allt.
Mm, absolut.
Tänker jag.
Of course.
Och jag tror att det skulle passa dig att ha barn.
Ja, jag
för menar, vad är meningen med livet
annars? Precis.
Tänker jag. Någon som kan ta hand om dig när du blir äldre.
Pussa på med rullstolen liksom.
Ja, men typ.
Ja.
Det säger jag till min 13-åriga dotter.
Get ready, girl.
Ja, det säger jag till mina söner också. Ni måste ju ta hand om mig när jag blir gammal. De tycker jag är asjobbig. Men jag tänker så här, desto mer jag tjatar och implementerar det i dem.
Mm.
Då kommer de ha det i bakhuvudet när de blir äldre.
Mm, men det är bra. Nej, men det tänker jag också faktiskt ibland. Men jag känner att när det är dags så är det dags. Men jag kanske
har... Och sen har du ju frysta ägg.
Precis, det var det jag tänkte också. Falling back on that safety.
Sen kan du ju alltid ha en surrogatmamma, tänker jag.
Absolut.
Du behöver ju inte vara gravid med bebisen själv. Jag har flera kompisar som har haft surrogatmamma.
Ja, men jag och de sa att de var med till och med på förlossningen och var där hela tiden och hälsade på dem under pregnancy. Så det går, det är ju så lätt att ordna sånt där i USA. Det är bara...
Och hur ser ditt liv ut nu då? Vad händer? Nu har du gett ut den här boken.
Precis. Jag fortsätter faktiskt fortfarande jobba som modell och gör olika kampanjer och reklamfilmer och presenterar galor och liksom, ja, om det är någonting intressant så gör jag det. Men jag är inte en sån person som så här, desperat att vara 3 månader på en production och liksom, så det känner jag att jag binder den där. Så nu lever jag i ganska chill life ändå. Jag är i Monaco på somrarna, i Europa somrarna och sen blir det lite USA, New York, Miami och ja, jag har boende på några olika ställen så det är liksom enjoy life. Lite. Det är mer så jag lever nu.
Jag älskar människor som älskar att leva.
Och du enjoying every moment liksom.
Du har fått förutsättningarna att göra det och du gör det fullt ut. Alltså jag känner så många som har förutsättningarna och de bara klagar. Jag bara, men vänta.
Hallå, wait a minute. Take it
off. Alltså, jag fattar faktiskt ingenting just nu. Så att jag är glad att höra att du verkligen njuter av ditt liv, Victoria.
Absolut.
Du är ju också i Sverige ganska mycket. Finns det ändå en hemlängtan till det här vanliga, till det här trygga?
Just när jag kom hem, då kände jag det med familjen, mamma och pappa och systern. Det är klart att man känner sig hemma i Sverige fast jag inte har bott där sedan jag var 18 år. Det är ju fortfarande liksom, home is where the heart is, typ, just at the moment. Så det är därför jag känner, när jag kommer hit så är det ju ett hem med familjen och så. Men ändå så har jag ett hem, i Monaco har jag ett hem här och där. Men jag har aldrig blivit en sån här person som känner att, nej, nu måste jag stanna bara på ett hem. Jag vet inte om det kommer från uppväxten att jag alltid har flyttat runt utan jag var happy in each place liksom, har gjort ett hem där.
Du anpassar dig på varje ställe. Hur är det med vänner då? Har du vänner på olika ställen? Då?
Ja, men precis. Sen har jag min bästa kompis som jag växte upp med från Bollnäs som bor här också som jag träffar mycket. Min syster, hon och jag, vi växte upp nästan som tvillingar, 1 år mellan oss liksom, så vi är så nära varandra också. Så sen har jag mycket social friends. Nära vänner i Monaco. Monaco det är ju liksom en melting pot från människor från över hela världen. Liksom.
Jag skulle precis säga, det är La La Land.
Ja, men precis.
Det är ju
pyttelite, men det är ändå folk från... Ja.
Världen över som kommer
hit. En av mina bästa kompisar från Oslo, från norska. Så man får ju mer connection, men det är
Skandinavien.
Ja, men precis.
Så är det ju, lika barn leka bäst.
Ja, eller hur?
Jag tänker så här, jag är ju själv arab. Mm. I grund och botten. Lite sådär känslor på utsidan. Och säg vad tycker du tänker. Och sådär. Hur är det då? Du säger det här med norskan. Hur är det att leva med en halv egyptier? Jag menar, har inte han också?
Ja, but that's what I love. Family och ta hand om. Du vet, sådär, jag älskar family values.
Araber gillar ju det här med familj.
Om god mat. Och maten ska vara sent hela dagen. Ska det vara god mat och hur mycket mat som helst på bordet. Det är såhär familj och mat. Jag älskar det. Tradition.
Jag är så också såhär. Folk säger alltid, du köper så mycket mat. Jag är ju uppvuxen med att, du vet, vi alltid hade, du vet, kusinerna hemma och vi 9 syskon.
Ja, men det är där oriental style. Jag älskar det, för det känns så...
Hur kommer det sig att du är så smal, tänkte jag säga?
Nej, men jag bara eat. Jag har fast burning. Nej, men jag älskar.
Vi pratade om att du bor i Monaco. Du var ju på prins Alberts bröllop ju.
Ja.
Hur var det?
That was nice. Det var så här, wow, 3 dagars. Ja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Dresscode och den här hatten var, måste vara certain så här look och olika mått och det var ju
olika mått på
ja,
hatten.
Ja, jag ska vara så på ja, men det var helt otroligt. Gud, det är så här bröllop man går på som
once in a lifetime.
Ja, men eller hur, det var ju helt otroligt. Det var ju sagobröllop verkligen.
Och hur lärde du känna honom då?
Jag kände faktiskt, alltså han har ju sett på många såna här galor och evenemang, men jag kände henne liksom, jag fick inbjudan av Charlene.
Ah, vad kul, så ni är kompisar.
Eller jag känner henne.
Camilla
henne
var ju där också.
Precis.
Vår gemensamma kompis.
Men det var helt otroligt.
Det var ju tur att det inte blev runaway bride då.
Ja, men eller det var liksom
du bara, nej, jag vill gå på det här bröllopet, så håll dig kvar till efteråt.
Och just nu så gör jag jättemycket för hennes foundation, Princess Charlene Foundation.
Hon verkar vara en gullig tjej.
Ja, hon är så sportig och hon är one of the guys, hon är så cool liksom, och just den här rollen hon måste spela liksom, det är ju ett jobb liksom.
Så, det är en institution.
Men behind the scenes, hon är så himla cool. And she hang with the guy. Vi går liksom ut och tar en beer, tequila and smoke. Alltså super cool liksom. Men just i den här mediebilden är det väl en helt annan. Ja, det är som ett
ja, mediebilden nu är ju att hon har varit borta i Sydafrika och i Schweiz. Och att de ska skilja sig och allting. Ja. Men hon verkar ju vara back on track. Så att
ja, nu är hon fully back on track. Ja. She's amazing.
She's amazing, ja. Mm. Det är härligt.
Mm.
Vi behöver inte gå in på henne mer. För att jag förstår att du inte pratar om det. Och hur ser din närmsta framtid ut? Förutom att du kommer alltså ha en bebis inom 2 år.
Ja, men typ. Jag planerar ju aldrig framtiden mer än typ en månad eller 2 månader framåt. Liksom.
Du som jag när jag var 15.
Ja, men jag tror att man har. Jag kan göra det nu för jag har inte barn. Men just att att jag planerar mina jobb den närmsta månaden. Men sen liksom jag har ju min rutin där på vintrarna. Jag är alltid liksom Miami och Samba Arts. Och sen, ja, do my thing. Mycket event, mycket galer, mycket det och det. Så det är jag bara.
Du bara
go with the
på.
Flow, eller hur? Jag planerar inte för mycket, jag bara go with the flow, enjoy the moment, eller hur? Om du kan.
Victoria, du är en glädjespridare och en livsnjutare av dess rang. Tack för att du kom hit.
Tack Bettina, vad kul.
Tack snälla.
So much fun, tack snälla.